Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 299. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap på distans av Max Wiman och Kent Lejon Jönsson. Hej!
Hej!
Skulle ni höra ljud i bakgrunden så är det ett barn under tillfrisknande som låter.
Eller så är det Kent.
Ja, det kan det också vara.
Absolut.
Det är ju lika bra känner jag att spela med öppna kort. Vissa dagar så är man mindre sugen på arbete än andra. Vissa arbetsuppgifter är roligare än andra. Den här tillhör normalt de roliga arbetsuppgifterna, men idag vet jag inte. Alltså, efter de scener som utspelade sig på stadion i torsdags så känner jag mig inte jättesugen på att prata om fotboll.
Nej.
Efter att ha sett Malmö FF Värnamo i söndags så är jag inte så himla sugen på att prata om MFF heller. Om man får skämta lite. Men vi får ju börja någonstans. Och jag tycker att vi måste ändå börja i torsdags. Max, vad kände du när du såg det som hände?
Jag vet inte riktigt hur man ska sammanfatta det, för det är väldigt mycket. Men för första gången faktiskt måste jag nästan erkänna, så fick jag den där känslan av att det här var inte roligt längre. Det är inte, alltså, och då menar jag inte fotboll generellt, men fotboll i det här sammanhanget, när sånt här händer. Innan man går in på mer detaljer så att säga, så har jag haft en känsla av att det har blivit stökigare i Europa den senaste tiden. Och det fruktansvärda som hände i Indonesien bara någon dag innan och som man har en tyst minut för innan matchen. Och så kommer detta då, som kunde sluta hur illa som helst. Och jag undrar om alla är medvetna om hur illa det kunde sluta. Så för första gången så kände jag verkligen att nej, det här är inte kul och så här kan det inte fortsätta.
Mm. Jag börjar nu med en liten anekdot. När jag var 16 år så åkte jag supportertåget till München. MFF skulle spela en Europacup-final med Nottingham Forest.
Du var där din jäkling, ja.
Ja, som 16-åring. Och när man är för lång och svettig tågresa ner dit så stiger man av på perrongen i München. Och vad möts man då av? Liksom ett led av tyska poliser och alla utrustade med chefer i koppel och svarta solglasögonen. Inte på cheferna utan på poliserna. och då känner man, inte för att det fanns en utbredd huliganism kanske i MFF-led på den tiden på något sätt. Och kanske inte var så vanligt i Sverige överhuvudtaget. Men man fick en respekt. Och sen nu i torsdag så var jag för ovanlighetens skull så var jag på plats. Som åskådare. Hustrun hade fått av sönerna två biljetter. Och då fick jag ju följa med eftersom jag ändå var ledig. Naturligtvis. Och var hamnar vi någonstans?
Familjeläktaren.
Inte riktigt, men precis bredvid. Lite snett åt sidan. Och vad kan man... Redan när man kommer på uppvärmningen en halvtimme innan så var ju minst 25-30 av de här Union Berlin så kallade supportrarna maskerade. Och de hade redan då brutit loss stolarna. Så liksom allting var ju förberett. Och de var inte speciellt... Den lilla klacken som stod... i hörnan närmast familjeläktaren. Det var en klick kanske på kanske runt 20 personer give and take som var maskerade just där. De var ju bara förberedda på detta. Och de stod liksom på andra sidan nätet som de har satt upp stod minst två stycken tyska poliser och kollade in allt. Och även svenska poliser naturligtvis. Så att,
det här är någonting som inte har framkommit tidigare.
Nej, Precis, att där kan man ju släppa en handledare på den. Så man lite aptitretar. Men så kändes det. Jag tror att det har förekommit att de var förberedda på olika håll. Det kändes så i alla fall. De var oerhört förberedda på att göra någonting.
Att de var förberedda tycker jag är oerhört intressant. Känns helt givet. Det jag tycker är oerhört intressant är det du berättade. Det här med att de river loss stolar direkt. För redan där innebär det då att matchen borde aldrig startat.
Nej. Och det beslutet är säkert jättesvårt att ta. Man vet inte vilken omfattning det är, om det var, jag vet inte. Men jag vet att det var, jag såg ett par stolar.
Och sen var det ju intressant med den här gruppen som sen inte tittade på matchen överhuvudtaget heller, utan stora delar av matchen stod vänt på andra hållet.
Ja, precis. Och sen brakade loss strax efter paus vilan, så att säga. Och sen blir det ju det här effekten. Man har, MFF tror jag har förstått nu som klubb och föreningar att man kan, att det är inte så himla smart att familjeläktaren som någon nedkylande sektion som det kanske är syftet att ha. Och bredvid. Det går ju inte i den här typen av match i alla fall. Men man, det kan man ju ta bort direkt mot alla Stockholmslag och kanske mot IFK Göteborg som är de högriskmatcherna hemma i Sverige.
Men där är jag ju så här, ska det inte vara.
Nej, men vad ska man göra?
Nej, men för det handlar ju också om, det naturligtvis måste de tänka om.
Det handlar om säkerheten också, men jag menar, i samband med Hammarby-matchen så stormar väl del MFF-fans rätt in på sittplats, rätt igenom pressläktarna med våra arbetsplatser egentligen.
Nej, men det innebär ju att hela arenan blir en riskzon och då måste man ju, vilket är en väldigt stor fråga, man måste ju åtgärda problemen från roten. Man kan ju inte fortsätta på det här sättet. Sen förstår jag också att på något sätt måste de lösa familjeläktaren, givetvis.
Ja, och sen på familjeläktaren kanske suger till sig en del element som kanske är lite halvsugna på att kasta tillbaka de här stolarna också, vilket skedde också. Det är stolar åkte tillbaka.
Alltså jag tycker det är oerhört intressant och det frågor som vi som tidning bör ställa till polis och MFF, hur man kan sätta igång en match när det är som du beskriver redan före matchen, tycker jag. Sen tycker jag om man får ta det till nästa steg, om man ska vara väldigt konkret, så för mig är det oerhört tydligt, när raket nummer 1 far in på planen så är den matchen över. Den ska aldrig få lov att fortsätta. Den raketen kunde lika gärna fastnat, eller det är ju nödraketer eller vad vi ska kalla dem. Den kunde hamnat rakt på en spelare. Alltså idrotten och fotbollen måste hitta vägar som är väldigt tydliga. Och jag tycker att det har, inte minst UEFA, verkar ha mesat till sig väldigt mycket.
Men det tydliga som finns är väl att matcherna ska spelas färdigt till varje pris?
Ja, det finns en sån grundregel. Men UEFA har i sina, upplever jag det som, varit mycket tydligare i sina bestraffningar. Jag vet inte om ni kommer ihåg tillbaka till 2014 när MFF spelade Champions League. När man fick ett straff på sig, att en enda bengal under de närmaste 2 åren så är det tomma läktare. Och då det var också helt fritt då, alltså efter det. Alltså jag tror att man måste vara mycket, mycket, det har ju hänt väldigt allvarliga incidenter neråt i Europa också. Men som sagt, när en raket skjuts in på planen, det finns inte i världen överhuvudtaget att den ska fortsätta. Eftersom det givetvis kan komma fler raketer. Det är, för mig är det fullständigt vansinnigt att man fortsätter redan där.
Håller du med, Kent?
Ja, det gör jag. Alltså, sen fattar jag liksom att man att det finns ju alltid en upploppsrisk och allt det här, att det kan eskalera och bli ännu värre. Det är väl det man försöker ha med i vårdskålen. Sen är det ju också, det handlar om pengar, det handlar om tv-pengar och allting. Så att UEFA, jag var ju lite överraskad att de återupptog matchen igen, men vid närmare eftertanke så det var ju inte klokt på något sätt. Det var ju inte förstående beslut, men det kändes ju ändå som att givet de ramarna och förutsättningar som UEFA har, så kändes det, om man tänkte efter, kanske inte så märkligt ändå.
Jag menar att med UEFA-logiken, menar du då?
Ja, med UEFA-logiken och just de väger väl risker mot pengar och säkerhet. Det är massa sådana grejer som bollas i detta, tror jag.
Men jag menar att det naturligtvis är i första hand en säkerhetsfråga. Och det är därför jag trycker på att den här första raketen, redan den som far in på planen, att det är så allvarligt.
Ja.
Men det handlar inte bara om säkerhet, det handlar också om att någonstans måste man stävja det här. Det här, när raket nummer ett kommer in så bryts matchen. Det är 3-0 till Malmö FF, för det har inte att göra med att det är Malmö FF överhuvudtaget. Det är 3-0 i matchen. Matchen spelas inte. Nej. Alltså konsekvenserna måste bli mycket, mycket allvarliga. Man kan inte hålla på och mesa.
Nej, men sen tror jag att, liksom, att vandalism, sönderbrutna stolar, sånt som jag refererat till tidigare, att det förekommer nu rätt så ofta i vanliga matcher. Och det är inte synonymt med att det ska komma någon raketbeskjutning sen med knallskott. Så är det naturligtvis. Jag tror inte, det hade ju aldrig föranlett att de skulle liksom bryta matchen och bryta loss några stolar. Men det tror jag inte. Jag tror inte jag håller med där riktigt, Max. Men, utan det är ju först jag håller med där när själva raketbeskjutningen börjar. Det är ju då man ska agera. Och det gör man ju genom att stänga ner matchen. Men sen, det är ju jättesvårt att säga vad händer bakom de här lyckta dörrarna, de här mötena de har. Men för UEFA är ju så petnoga med allting i vanliga fall. Med att det ska vara rätt skyltar och allting ska se ut på UEFA-vis. Och det här, i det här fallet handlar det om ändå runt 15 000 personers säkerhet.
Ja, det handlar, som du sa, om pengar naturligtvis. Det handlar om tv-sändningar. Ja. Och det kan handla om någon rädsla av att det här ska sättas i system för att bryta matcher också. Ja. Alltså att det kan komma infiltreras från det andra laget på något sätt. Men någonstans så måste man... När jag säger det här med de stolarna som du berättar, Kent, jag tycker det är så anmärkningsvärt att när det händer redan före match.
Ja, men
alltså, när du redan börjar så är det...
Det är inte ovanligt på något sätt på den typen av läktare. Där det är liksom... Det är en ståplats på publik som kommer till en sittplatsläktare, så att säga.
Ja. Sen finns det ju fortsättningen på allt det här. Det är ska vi uppskatta att det är kanske 500 människor minst. Jag vet inte, det var kanske inte halva publiken. Men väldigt många var maskerade. Det är naturligtvis någonting som fotbollen inte ska och inte kan acceptera. Det måste bort direkt.
Men hur gör man då liksom, rent praktiskt? Man kan inte, de tar inte på sig maskerna innan de går in, så att säga. Så man, då ska man gå in och... Det är ju förenat med en viss risk att gå in på den typen av läktare och försöka plocka ut människor som är maskerade. När man fort polisen kommer in så kanske de tar av sig maskeringen. Så är det ju.
Jag tror lite grann så här att det är lite, vad ska vi säga, magstarkt att vi ska sitta med de exakta lösningarna. Det är faktiskt myndigheter som får hitta vägar för att lösa det här. Precis som andra saker som är brottsligt eller inte fungerar i verkligheten.
Jag tror det är svårlöst. Men man kan ju börja med på något sätt, i alla fall i högriskmatt, för att separera familjeläktaren från eller bygga ut. Jag tror man får större säkerhetsavstånd helt enkelt. Och det gör att publikkapaciteten kommer att minska.
Men det löser ju inte problemet. Det löser
Nej, absolut. Det löser inte problemet. Men det är många problem i samhället som man brottas med fortfarande som är olösta. Som är ännu större än det här, egentligen. Mm.
Sen, nu pratar vi om den första raketen. Sen är det ju så många situationer ytterligare det naturligtvis. Banger in på planen.
Ja.
Raket upp mot läktare.
Ja.
Alltså det finns ingen som helst logik i att den matchen spelades färdigt. Och det, återigen, det har inte med vilka lag som spelade eller någonting.
Ja, förutom väl kommer det en raket från MFF också.
Ja, och den är ju, det är ju extremt korkat att svara i det läget.
Ja, och det kanske gör att, liksom att själva skolfrågan blir svårare att hantera naturligtvis.
När man lusläser EFAs disciplinary proceedings som är öppnade, så är det faktiskt så att det slutar, hela slutar med att det, vilket är lite typiskt UEFA det också, nu är det bara rubriker, men att det är flera anklagningspunkter mot Malmö FF än mot Union Berlin.
Ja, alltså vi kan ju, de kom ju på fredagskvällen. På en för del så handlar det alltså om blockerade passager, inkastade föremål, användning av pyroteknik, det är något luddiga crowd disturbances och provokativa budskap.
Ja,
och jag vet inte om det var den här Berlin-banderollen som hölls upp som åsyftas.
Ja, Hertha Berlin eller vad sa du?
Ja,
ja precis. Och sen tänkte först i min stilla sinne, eftersom jag sett en del Hertha Berlin matcher, att det var liksom i själva tifot var kändes det liksom, den blåa nyansen kändes väldigt mycket Hertha och inte så mycket MFF. Men sen har jag fått säga det folk i min närhet som har berättat att så var nog inte fallet, utan det var nog ingen liksom snygg blinkning åt det hållet. Men det här då, sen är väl UEFA hyperkänsligt för just det här liksom med provokativa budskap. Det behöver inte vara så mycket väl.
Det som hände på MFF-läktaren också, alltså på några och som då är, om det är det som är crowd disturbances, det har ju samband med det här med att det var trångt i gångarna, för det var ju vakter som fick knuffar och tydligen knuffades ner mot planen ner för trapporna när de skulle gå ner.
Ja.
Alltså det är ju så dumt, det är så dumt så det finns inte, och det handlar ju också om, tyvärr har det ju visat sig nu efter då, när det var en rusning över läktaren också senast, att det plötsligt är problem även här i Malmö på ett sätt som vi kanske inte har sett på ett bra tag. Men det är fortfarande det som händer på Union Berlins läktare är för mig långt över alla gränser.
Ja.
Det ska ju sägas där, tänker jag, att det som kastades in från MFF-läktaren från ståplats fanns ju, det har ju förekommit uppgifter om att det var Hertha Berlin-folk som var delaktiga där. Det vet jag inte om det stämmer eller inte. Det som definitivt hände var ju att MFF-klacken reagerade väldigt kraftigt mot den här inkastade fyrverkeripjäsen. Jag tänkte bara vi skulle sluta vad gäller UEFAs utredning då, så det som står på Union Berlins lista är ju då inkastade föremål, användning av pyroteknik samt skadegörelse. Och det är ju precis som du säger, Max, att det här är ju bara en lista med rubriker, så att säga. Det säger ju ingenting om graden av överträdelse under respektive rubrik. Men om man liksom baserat på hur UEFA har agerat historiskt, Max, vad tror du om bestraffningarna från den här matchen?
Jag tycker att det kommer bli höga böter.
Ja, men det rör ju inte.
Nej, det är trubbigaste vapen som finns. Ja. Alltså. Det är helt meningslöst. Tittar man så är det faktiskt så att, för jag var inne och tittade på UEFAs sida, att nu i höst, sommar och höst i Europaspelet, så är det 9 olika arenor som har fått publikrestriktioner eller helt stängda arenor. Alltså med all logik så borde Berlin få någon form av publikrestriktioner och någon form av straff. Men här är det också någon sorts politiskt spel som kanske retar mig lite ännu mer, eftersom man har gett dem någon sorts dispenser för sin arena. Och därför blir det väl säkert lite politik i det, att man vill lyfta dem som ett föredöme och så vidare i andra sammanhang. Mm. Och att man kanske då fegar med straffet.
Jo, men det är Union Berlin har väl de senaste åren liksom framstått som supporternas hipster, supporternas våta dröm på något sätt. Eller ett av de lagen, i alla fall topp 10 i Europa när det gäller vad coolat, så att säga. Om man inte liksom, typ, det finns ju alltid folk som hellre ser polsk tredje divisions fotboll eller österrikiska skärgårdsserien, höll jag på sig. Men järnskårdsserien kanske lite. Inte så mycket skärgård i Österrike. Så kommer det säkert vara. Jag kollade lite på Stuttgart med Union Berlin igår, och då kändes det ju väldigt lugnt. Jag tror inte att, och även där som Fredrik var inne på tidigare, att det påstås vara Hertha-supporter som slängt in grejer. Så Union Berlin har väl också kört med att det är väl andra friendship-supporterklubbar som har varit i farten.
Och det är ju någonting som man kan påpeka, ja. Men det är en ursäkt som verkligen inte håller. Alltså, det är ju fortfarande MFF respektive Union Berlin som ansvarar för de här sektionerna.
Ja.
Jag vill säga två saker som de hänger lite ihop, men inte riktigt. Det är klart, vi ska göra en liten självrannsakan. Vi pratade mycket biljetter förra gången och vi tyckte att det borde släppts in fler Union Berlin-supportrar. I grunden så har jag väl samma inställning, men man kanske skulle ha varit bättre påläst ytterligare där, förutsättningarna, ja. Och hur det hade fungerat i verkligheten. Men sen den andra delen då, det är, jag blir lite trött på det här romantiserandet runt en förening på det sättet. Det finns ingen som kan tro att det här var liksom första gången det står 400 maskerade män på läktaren. Det är inte första gången att någonting sånt här sker runt. Alltså det här var inte en ingivelse i stunden. Det här var planerat och organiserat. Och jag tror det är farligt om man, även om de här klubbarna som då är lite bohemiska, eller om man ska uttrycka det, att man bara lyfter det som att det är fantastiskt. Alltså det här är uppenbart att det finns ett bekymmer i den här klubben när en sån här grej händer.
Jo, men det är väl också, det är väl rätt naturligt att man, jag kan känna lite, mitt hjärta kan ändå bulta för de här klubbarna som utmanar de stora liksom, som drakarna som är finansierade med oljepengar. Så det finns något fint i det också, kan jag tycka. Att fotboll inte bara handlar om de som har störst plånbok, utan de som gör något bra på planen.
Absolut, men det kan inte frita en sån förening.
Nej, det kan inte.
Man har samma ansvar som alla andra.
Självklart. Ska man vara europeisk stor turnering och spela i en av världens största fotbollsliga, Bundesliga. Och jag tror inte de... Jag tror att de är... Det är svårt att säga att det här skulle kunna, kanske, nu är inte jag så jag ser Union Berlins alla matcher, men jag tror inte det här, något liknande kommer att hända på torsdag, om det nu matchen spelas med fullsatta läktare, för där kommer grupptrycket vara så stort. Jag tror inte de kommer våga göra något sånt.
Nej, men det är väldigt intressant egentligen hur det
utfaller. Det är bara rent hypotetiskt här.
Liksom. Alltså, i princip så håller vi med dig, Kent, fullständigt. Du vet ju också att jag älskar själv underdogs. Jag tycker de historierna är oftast de bästa och roligaste, och det är absolut mycket, mycket roligare när de lagen lyckas. Men det jag bara vill trycka på, det är liksom att det får inte frita dem från ett ansvar, att de har samma regler att följa som andra.
Ja, det är likhet.
Och samma... Ja, ja. Sen reagerade jag för en sak också när vi är igång här. Jag läste på en tysk sida här. Presidenten i klubben heter tydligen Dirk Singler. Han uttalade sig då. Och han liksom, ja, de tog ansvar för vad som hade hänt.
Men
här var det möjligt, vad som inte är möjligt någon annanstans. Naturligt var arrangören fullständigt underbemannad.
Ja.
Det är lite
vi, är bättre organiserade, vi kan hantera sådana situationer.
Alltså, det är lite som så här, amerikansk vapenlobby argumentation.
Ja. Ja. Jag kan faktiskt tycka att liksom, har man de, som det ser ut precis där vid deras läktarsektion, så var det så att det var 6-7 poliser som avlöstes av 6-7 ordningsvakter som stod på ett led. Och sen efter när man lämnade arenan så kom det flera bussar med fler poliser. De poliserna, jag fattar att de ligger utanför för att kunna gripa in just där det händer. Men det känns som de skulle haft, för sen såg jag i alla fall när man kollade tv, att det var liksom 2-3 polisled på just den här sektionen som var drabbade. Och, ja, det hade nog inte skadat med lite fler poliser. Men vi vet inte vilken taktik och strategi ordningsmakten har i detta. Har man för många så kanske det är provocerande, bla bla bla. Jag vet inte riktigt.
Ja, det är två bitar jag kan säga. Jag passerade ner i stan senare på kvällen. Och plötsligt möttes av nere vid Kungsparken av massor av marscherande poliser. Eller inte marscherande, det låter fel. Gående poliser. Och så såg jag bilar bakom med massor av blåljus. Så då hade de alltså inringat mellan sig kanske ett 40-tal vitklädda Berlin-huliganer. Som jag vet inte om de bara skulle eskortera dem ut ur landet eller inte, men det var en rätt ansenlig polismängd som var igång där. Men jag förstår ju de människor också som ifrågasätter hur mycket resurser ska man lägga på idrott.
Mm.
Och det är därför jag menar, någonstans så kan man inte bara behandla symptomen, utan man måste man på något sätt måste man, jag upplevde som att Europa hade kommit en bit på väg faktiskt. Att det var lite lugnare. Jag kan ha helt fel bild.
Mm.
Men det känns som att det har varit stökigt nu. Jag vet inte, ni har kanske läst också i Brøndbys supportrar är förbjudna. Och det är en tydlig bestraffning i Danmark. För inte åka på bortaresor fram till jul.
Nej, det är så. Ja.
Men det är ju den här spaningen som inte minst Fredrik Lindstrand har formulerat ett par gånger. Att efter, det har ju verkligen hänt någonting efter pandemin.
Mm.
Där det känns ju som att det är uppehållet, eller det, så att säga, det goda supporterskapet tog lite stryk. Ja, det är mycket stryk.
Ja, det är mycket möjligt att det är så. Men det, ja. Det har ju inte med pandemin i sig själv att göra, utan att det faktum att det var tomt på läktarna under en längre period. Att någonting...
Jo, men det är väl igen, alltså det, sen är, finns det alltid ligger och gror liksom, men man kan bara, jag som är då säker för att följa nyheterna vad som händer i Rysslands invasion i Ukraina, och jag vet inte om du ser de här du som kan ryska Fredrik, att de här statliga ryska propagandisterna som har sina tv-show och långa så och pratar 7-8 timmar, en del av det textas och kommer ut på olika Twitter-kanaler. Och hur de uttrycker sig om, alltså det finns en, för det ser som samhället har alltid varit rått och det är ännu råare nu på något sätt, som de uttrycker sig om Ukraina och sånt, ja, det, man blir ju helt mörkrädd. Det är ju liksom, det är ju kärnvapenhot och var varannan dag och infrastruktur ska förstöras, bla bla bla. Och att det kanske sipprar ner på, även på fotbollen här, lite råare i samhället, jag vet inte.
Nej, det är svårt att säga var det kommer och varför det har, verkar, ja, men, ha blåsat upp mer, ja, nu i alla fall.
Precis, men det, om vi går tillbaka till 70-talet i England med deras lekta kravaller och sånt. De hade ju sent pyroteknik, men det var ju också en väldigt fientlig stämning på många arenor.
Men det är ju, alltså om man hoppar tillbaka till matchen i Malmö... hade man velat vara målvakten som fortsatte matchen där bakom och stod framför det som hade hänt? Nej. Du vet att det kan komma en banger när som helst.
Ja, och det som kom var ju som en, det var ju den ljudligaste man har hört på länge i alla fall.
Sen fanns det en sak till som där jag tycker också då Union Berlin visar dåligt ansvar. Och det är när man går bort till klacken och firar efteråt. Det borde vara ett självklart ställningstagande att man bara hade gått rakt ut. Ja. Och jag tror att 90% av publiken hade förstått det. Men nu går man fram och så är det liksom ett bengalhav igen där ute.
Ja, precis.
Och man får hoppa och studsa. Ja. Det är... Nej, man måste ha respekt och ta ansvar även i föreningarna faktiskt.
Ja, nu har vi 27 minuter med läktarkravaller.
Nej, men det är ju svårt att undvika ämnet. Ja, det är klart man blir upprörd. Nu var det inte aktuellt på den matchen, men jag har också haft familj med mindre barn som har varit där. Och de behöver inte sitta på familjeläktaren. Det blir ju en väldigt märklig upplevelse för dem överhuvudtaget.
Det gör de väl jämfört bra genom att ha den här sammankomsten. Var det lördags, va?
Ja. Jag tror också de får en tankeställare. Jag pratade lite med Dennis Halsikadunic om det, för han menar ju att det kanske de skulle göra fler sådana grejer i största allmänhet, så att säga, ja, för att bonda lite med inte minst de yngre supportrarna.
Det är ändå de som är framtidens MFF-supporter. Det är de som ska köpa säsongskort i framtiden.
Exakt, och det är de riskerna man får väga här också, vad man tappar i när såna här, efter sådana här händelser. Att de tappar man i generation med det. Eller hårdraget, riktigt så är det.
Ja. Ja.
Jag tänkte att vi efter detta kanske också skulle prata lite om fotboll.
Ja.
Ja. Inför landslagsuppehållet i slutet av september så sa du, Max, att det var dålig timing för MFF, som ändå hade fått upp någon sorts fart under Åge Hareide. Resultaten sen dess har ju gett dig absolut rätt. MFF har spelat 3 gånger 90 minuter plus tillägg utan era mål.
Ja, och det är ju oroande. Ja, nej, det är ju oroande att den tendensen håller i sig, att det liksom inte, att de inte har kommit igång heller sen. Men det, jag satt och tänkte på det igår under Värnamo-matchen, att det är precis som det är den energin som vi såg direkt åka in. Nu är det som Lindstrand har pekat också, att Malmö mötte ju rätt dåliga lag i Allsvenskan när de vann. Men den energin som pumpades in i laget, den är ju inte nere på sparlåga igen. Men det är inte samma jäkla anamma.
Jag var ju på presskonferensen igår och jag kände att, jag ska inte säga kände Åge Hareide som att han var uppgiven, men nästan lite åt det hållet. Men när han kom då, första veckan i september han kom hit, då kändes det som han skulle kunna cykla. Han skulle kunna cykla förbi Barsebäck och tända upp hela anläggningen bara med sin energi. För det kändes som att den energin han kom in med hade ju rätt för att vinna Champions League. Men nu känns det mycket som är bortblåst. Men jag tänkte också så här, lite av hans två energispelare är faktiskt skadade.
Exakt, exakt.
Berget och Lasse Nilsson. Även om ingen av dem är världens bästa fotbollsspelare, men de står ju för attityd och energi på något sätt.
Jag tror näst...
Nu var ju i och för sig Berget med i senaste matchen alltså mot Union Berlin, men han var ju inte med i år då, tyvärr.
Nej, och jag tror, även om det inte är riktigt samma typ av energi, så kan man nästan räkna in Sören Rekstad också.
Ja,
som en spelare som alltid liksom ger allt. Han är inte lika påtaglig som Berget och Nilsson.
Han skapar en annan sorts energi, eller utstrålar en annan sorts energi.
Och ska man säga någonting det också, så i alla fall första delar av matchen mot Union Berlin så fanns det ju energi, och det var ju Berget med, så att säga.
Jo, men det var ju också att vi får ändå tänka in.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hur Union Berlin spelar. Och man fick en man. De skiter i bollinnehavet helt och hållet. De bara backar hem och är oerhört täta mellan lagdelarna. Och sen slår de om blitzsnabbt och det gör det undan. Det fick ju Levitt erfara. Och när man kollat dem lite i ligan så gör de även mot bottenlag som Stuttgart. De får hålla bollen. Alltså de kör sin linje konsekvent. Visst, det ser mycket så bra ut, men det var ju också man spelar ju i det som Hasse Backe säger, i ytterzonerna.
Utöver energitappet tycker jag man saknar ju det här raka, tydliga spelet. Och när det väl är rakt så är det så dålig precision i passningsspelet.
Ja, precis. Jag skrev något i dagens tidning. Det börjar om fotboll med dålig precision helt enkelt. Ja. Men det är också det. Om man nu ska gå in på liksom rekrytering. Alltså jag menar, i fotbollsklubben handlar det ju om att rekrytera rätt tränare och rekrytera eller utbilda rätt spelare. Och jag menar, vad som slog mig efter den här matchen var ju att en sån som jag kollade upp honom, jag har sett honom ett par gånger, jag tycker han är jättebra mittfältare, han Magashi i Värnamo. Det här rätt så kraftfull, rätt offensiv mittfältare, nigerian. Att han var ju nästan bästa mittfältaren på plan. Jag tyckte han överglänste en sån som AC. Magashi är 24 år. Kom till Sverige, spelar först i Växjö United, ingen toppklubb. Sen gick han till Kristianstad, ingen toppklubb. Och nu är han i Värnamo och kontraktet går ut till årsskiftet. Jag tror en del andra svenska klubbar rycker honom. Nödvändigtvis är han kanske inte MFF-material, men jag tycker det illustrerar en del. Liksom, att MFF handlar på sig en massa spelare som inte har fått... riktigt en utveckling man kan hoppas på. Och sen också det här att sen är det skillnadsspelare, det ser vi på Antonsson, men det är skillnadsspelare i mindre klubb med mindre krav där du får spela hela tiden. Att du, även om du gör en dålig match får du spela nästa. Men så är det ju inte i MFF som spelar på olika fronter och behöver rotera. Sånt. Tycker jag man har sett på Zidane också. Han har ju tappat jättemycket självförtroende. Han kändes oerhört, i allsvenskan jag tyckte han kändes oerhört självklar när han kom in som mittfältskreatör. Men nu är lite av det borta.
Men jag tror du är inne på en poäng. Alltså det man måste börja fundera runt MFFs rekryteringar är nog personligheter också.
Ja, men det var väl Åge Hareide. Du var inte med på den här...
Han var ju inne på det redan. Det jag vet att,
ja, då snackar jag mycket om det här. Att det var lättare. Man får lägga ner mer arbete på, jag tror han uttryckte så här, på icke-skandinaviska spelare, och det kan han kanske ha en poäng i. Men sen tycker jag man ska ju kunna ta spelare från hela världen ändå, så att säga. Jag menar, mindre klubbar som Varberg och Värnamo får det fungera alldeles lysande.
Ja, men det jag menar är, jag menar inte att du ska tänka dig geografiskt, utan den personen du hämtar från från Spanien eller Sydamerika eller vad du än gör. Det är viktigt att den personen har rätt egenskaper. Alltså det, de personliga egenskaperna. Pratat mycket om min bekantskapskrets om Colak som kändes vara en sån personlighet som tog plats både på planen och i omklädningsrummet. Och som vi fortfarande väl aldrig får veta riktigt varför det blev som det blev, men som MFF valde att inte lösa eller inte kunde lösa.
Ja, han var ju väldigt smart att anfalla och ändå stor anfallare. Han anammar ju liksom det här, om vi nu pratar om support och kultur, så anammar han är ju fullt ut på något sätt. Han blir ju snabbt... och han har ju förmågan att höja sig i viktiga matcher också på något sätt.
Och den brinnande lågan där igen, om man ska prata om det liksom, det känns som att den saknas, den energin.
Jag trodde faktiskt att jag känner att jag trodde att Chris Thelin skulle vara lika bra värvning, men jag tycker inte han har gjort en dålig säsong på något sätt. Men han har kanske inte blivit den här katalysatorn som de har behövt i anfallet. Och nu han pratar om rekrytering, så är det helt, alltså de får ju verkligen liksom gå igenom sin trupp med loop inför nästa säsong. Och min känsla är att de behöver ju minst en riktigt bra anfallare. För vi vet inte var Buya Touré hamnar heller, är han fågel eller fisk? Just nu är han ju liksom under fiskpinnarna. Jag ser ju kvalitet i honom, det räcker ju att ta fram de här klippen från Djurgårdstiden. Kanske bara handlar om de här liksom Antonsson-effekten, de här 20% i självförtroende som hur såg Antonsson ut i handen förra året? Kantig och liksom rätt trög. Nu flyger han ju fram.
Jag måste bara fråga dig, vad är det man har misslyckats med då? För att nu har vi ju liksom under det här året sett MFF under tre olika tränare och om man undantar vissa matcher så är det ju en återkommande bild av ett lag som har ganska svårt att komma till lägen och ännu svårare att förvalta de lägen som man ändå skapar. Vad är det som är fel? Är det truppen det är fel på och i så fall vad är det som är fel?
Vad är hönan och läget? Men vi får inte heller glömma bort att man ändå tappar en sån spelare som Bebancevic som på egen hand kunde avgöra matcher. Och det känslan med MFF som senaste år att JDT ändå en tränare på samma nivå, men jag tror att hans kunskaps, vi har nog underskattat honom rätt mycket som tränare, tror jag. Att han kunde sätta sin prägel rätt snabbt på laget. Och sen kanske de här nyckelspelarna var lite bättre som han hade. Eller de individuella prestationerna genom Colak, AC och Bimansevic. De ledde kanske till, i alla fall till Dole förra året. På något sätt. Och förra året igen var det väl Toivonen som kom in och var ganska bra.
Jag kan hålla med dig om allt, Kent. Jag tror det handlar om flera olika faktorer. En vad det gäller anfallsspelet, det är väl att, som jag uppfattade, att det funkade ju bra direkt när Milos kom i kuppen. Sen hände någonting och det skulle vara så possession-inriktat och det blev så långsamt. Och sen blev det ännu långsammare under Georgsson. Och jag ska inte försvara Åge nu, men på något sätt känns det som att det är för kort tid för honom att skapa ett eget spel.
Ja, och det känns som att jag tror han, min känsla igår var att lite uppgiven och liksom, man har ju kanske tänkt innan att han kanske skulle kunna vara en lösning för nästa år om man tar in en kronprins bredvid eller något sånt. Men något sätt, jag bara misstänker att Åge känner att det här är väldigt, väldigt mycket jobb att göra för att få vända. Om nu det är, att MFF bara liksom på ren slagstyrka kan bli femma allsvenskan, hur det än ser ut. Så är det ju med den här truppen och de här pengarna de har. Men att göra det här till liksom ett lag som vinner serien, det är nog rätt mycket jobb.
Jag tror att Åge är mycket väl medveten om detta naturligtvis. Precis det du säger. Att truppen måste byggas om väldigt mycket till nästa år. Ja. Jag brukar alltid säga att det är ju självklart att man kan inte lyckas med alla värvningar. Men det är klart att tittar man på liksom en i varje lagdel i år. Man tittar på Chalus som de inte kan använda uppenbarligen.
Nej.
Tittar du på Lomote som beskrevs som det var en värvning på en hylla som MFF inte skulle kunna nå. Så är det ju samma sak där. Det lilla jag har sett honom spela så har jag inte varit det minsta imponerad. Och det är ju utan att det finns kvar. Och den sista då är naturligtvis Abubakari som också var, som, det var ju en yngre spelare.
Ja, men det var ju förra säsongen i och för sig. Men,
men det är också en värvning som man förstår inte gör någon succé upp i Helsingfors heller.
Han har ju avgjort mål i Europa. Sånt
ja, jag tror han har gjort 2 mål där uppe.
Ja.
Det är klart att de har ett stort bekymmer i truppen där det, som dessutom är ålderstigen och där man inte har bestämt sig för om Berget ska vara kvar och
nej.
Flera andra utgivningar.
Jag tycker att i år är det väl svårare någonsin att liksom, vem faller det på? Men är Ge också en ansvar för sommarvärvningarna när han själv var tränare? Eller är det Daniel Andersson som är ansvarig? Klart det är ett teamwork, det vet vi alla, men att från början kändes det som att både Zidane och Cisse var liksom, det kändes ju liksom riktiga fynd de första matcherna, men de är ju i alla fall Zidane har ju stagnerat rätt snabbt eller liksom fallit i hierarkin, men medan Cisse har ju sin snabbhet men är ändå, känns ju ändå, om inte han får rätt bollar så känns han ganska lättstoppande då och, på något sätt. Men han har ju något som de har saknat innan snabbheten.
Där bryr mig just, för jag tänkte just på Cisse. I de första matcherna, han är ju, jag tycker fortfarande att där finns aktioner som är väldigt bra. Men i de första matcherna så slog han ju det bra inlägg.
Ja.
Alltså, igår så kändes det som att han bara skulle bli av med bollen.
Ja, och sen är det också där att det ska komma in lite folk i boxen också.
Men vad jag menar med att bli av med bollen är liksom att de slås bara på mål. För det fanns ytterst sällan någon tanke bakom. Och det gäller i och för sig inte bara honom.
Nej, men det är, jag tror också det handlar om självförtroende och stressad situation i en storklubb som MFF. Att, vad, att man känner att på något sätt att passningarna borde sitta bättre men inte gör det.
Ja, men det känns ju lite i dem, om man tittar på Värnamo och matchen till exempel, så kommer han ju fram många gånger.
Ja.
Och där känns det lite, tänk på det som du pratade om, Kent, för några veckor sedan, om Roy Hodgson och tydligheten.
Ja.
Att det känns ju inte som att när Cisse kommer runt på kanten så känns det inte som att de som löper in i straffområdet vet vad de ska göra.
Ja.
För att det finns ju i princip väldigt, alltså i bästa fall så finns det ett alternativ att spela in bollen.
Ja.
Men det är ofta väldigt svårt alternativ.
Ja, Roy Hodgson-modellen eller Bob Harton, eller jag vet även, jag tror Rosenberg pratar med under sin Ajax-tid. Jag tror den som är nian, jag minns inte, jag är inte helt säker på detta rätt, men den som var i nian som då Rosenberg-gruppen var i Ajax var väl att han skulle alltid löpa första stolpen. Och så skulle, det är där klassiskt, och den andra ska löpa på bortre stolpen.
Ja, alltså jag har ju haft Claes Malmberg som tränare som är stöpt i Bob Harton fotbollen.
Ja.
Och det är ju exakt så.
Ja.
Och det var ju, spelar ju, alltså de två anfallarna i första hand, de skulle ju alltid ta samma löpning då, fast en på första stolpen och en på bortre.
Det kan de ju turas om naturligtvis för att förbryla lite grann. Eller?
Ja, men det känns ju ofta i MFFs fall som att antingen så är det inget av det eller så är det båda på samma.
Ja, lite så.
Det förvånar mig lite att man inte har tydligare.
Ja. Och så kommer ju AC oftast, han kommer nästan alltid ett bra läge i straffområdet, men för mycket sällan bollen. Och då hade han, fick han i och för sig bollen kanske 4-5 gånger i utmärkta AC-läget där han i alla fall på 5 chanser brukar göra ett mål.
Jag skulle precis komma in på oss i det sammanhanget, för det tycker jag också är en del av problematiken. Han bevisar ju att det går att hitta lägen och att det går att avsluta.
Ja.
Han har 5 avslut. Jag har aldrig talat, vem hade mer avslutningar? Lite hårdare, alltså utifrån.
Hitta de ytorna i straffrummet, runt straffrummet. Men det är ju då han ska ha bollarna. Men allting gör ju väldigt... Jag kan ju älska liksom Sergio Peñas spelartyp, men... I hans fall handlar det om att man kan inte göra liksom en klackfint varje gång man får bollen. Man måste spela snabbare från bakgrunden.
Allt måste gå snabbare. Men jag tänker också på både Peña och Hugo Larsson som har gjort det jättebra för att vara så ung. Men hur många avslut kommer de fram till?
Nej, jag tror att man med fördel skulle kunna få. Jag tror att Hugo kommer att vara, kan bli en riktigt bra som box till box i mittfält och som stöter framåt, går lite djupare. Han har ju snabbheten. Ge honom... vad man brukar säga, en vinter med hård träning så kommer han bli jättefin kanske nästa år, liksom 3-4 kilo muskler till. Men som ni vet, i MFF är det ju tålamodet ganska kort också.
Och fortsätter man titta på mittfältarna, så Cissé kommer ju inte heller ofta till avslut. Han hade faktiskt, han hade nått i taskigt läge. Martin Olsson har varit ett par gånger faktiskt. Men,
ja, men låt det också. Det tar rätt långt. Jag är lite förvånad över att han som spelat i engelska andra ligan, det gäller att pumpa inlägg hela tiden. Jag tyckte han hade det innan han kom till MFF, men nu tycker jag det tar rätt lång tid innan han får till ett inlägg. Och sen till, tycker jag i och för sig Bame tillför ju någonting när han spelar mittback. Han ser ju ut lite som Erik Larsson, minst när man har trebackslinjen. Han kan ju stöta fram och driva bollen i hög fart och skära igenom lagdelarna, som den populärt heter. Men oftast är ju inte slutprodukten riktigt där. Man får inte den här liksom instipspassningen eller man känner nästan, det är nästan bättre att överlämna den bara liksom till någon som kan slå den avgörande passningen. Och det är väl lite det, jag tror jag Åge var inne på det igår på presskonferensen. Det var ju lite det som saknas, den som den sista tredje, den här klassiska. Och göra det som är svårast i fotboll, slå den avgörande passningen eller göra mer. Så att ja, det blir spännande silly season i alla fall. Så mycket kan
ja, det finns och, ju många saker att diskutera. Ja, förlåt Kent.
Ja, men sen kan man ju undra över hur stark är Jay också han, i den positionen som sportchef som han har återgått i. För han måste ju vara ganska, självförtroende måste ju vara ganska tilltuffsat. Tycker jag, alltså bara så här rent mänskligt om man bara betraktar det så. Efter, han fick ju definitivt inte att flyga som tränare.
Nej, definitivt inte. Det, som jag har sagt tidigare här på den, det var ju centimeter från att de brände honom i båda ändar. Alltså, hade de inte bytt tränare så hade han ju inte kunnat vara kvar någonstans. Ju.
Nej, precis. Och det tycker jag, det är ju lite här handlar om human resources, för han verkar ju ha många kvaliteter människan.
Väldigt mycket, alltså väldigt, och väldigt mycket klubblojal människa dessutom, skulle jag vilja säga.
Liksom, men en del är ju bättre med den teoretiska biten och liksom, har helikopterperspektivet. Och det är kanske det som är, även om han har varit inne som detaljcoach med fasta situationer i Arsenal och så är det kanske ändå det han är bäst på. Att antingen operera det lilla eller riktigt stora, men inte det här mellanskiktet som en tränare måste vara i.
Sen, vad ska man säga, det är ju det här klassiska också, att MFF har varit i en period av framgång hela tiden. Alltså antingen i Europa eller allsvenskan. Man har ju ett rekord som är helt fantastiskt. Ja. Och när det då går emot, då det, att hitta vägen ut, det är inte alltid det lättaste. Nej, att komma med ett lag inte så snabbt heller.
Jag tror du har också fått mejl från supportrar som liksom tycker att typ Daniel Andersson ska kickas. Men titta på hans track record. Liksom, har han 5 guld av 9 försök och något i den stilen, varit ute i Europagruppspelen 4 av 5 senaste åren till den stilen. Nej,
det är väl 6:e eller 7:e totalt. Va?
Ja, och jag menar, okej, de har stora resurser, men det är resurser som de andra sidan har spelat. Så det får man inte glömma bort. Det är inte så att det har kommit in en rik sponsor som har gett dem 200 miljoner att foppa för, precis. Utan man har framgång, har ju fått framgång hela vägen. Och nu har det blivit ett hack i skivan.
Och där tror man också man måste se till hela föreningens ansvar så att säga. Alltså det finns ju en styrelse också som sätter ramarna för vad som kan göras. Och som vi väldigt sällan vet hur mycket de vill påverka. Alltså det är väldigt olika beroende på vem som sitter där. Så det, i MFF är det ju så att det är väldigt liten insyn. Vilket det kanske ska vara. Men så man vet ju väldigt lite vad som sker. Och, Niklas Carlén gör ett jättejobb och vet inte hur mycket han styr saker eller om han bara verkställer saker. Det är många led som ska fungera i en process där de inte har varit väldigt
länge. Man vet inte exakt, man vet inte hur operativ en sån som ordförande Anders Paulsen är heller. Exakt.
Nej.
Utan men, så det är jättesvårt och man kan egentligen bara, när man har en fotbollsklubb mäter man ju efter framgångar eller hur det ser ut i tabellen. Vunna matcher och förlora matcher. Det är så man mäter, oftast framgång. Det är ju facit för hela verksamheten. Men det är väl klart att de måste, jag menar, Anders Paulsson har ju sagt flera, i alla fall en intervju jag gjorde om honom, att nästa tränare måste vara någon som har vara på den nivån där de var och helst lite bättre, antingen som spelare eller tränare. Men så tänker man de här svenska namnen som diskuteras. Rydström kanske har varit lite som spelare men inte som tränare. Men han har väl i alla fall varit i någon Champions League-form med Kalmar och sånt. Och sen tänker man Andreas Brännström är väl en annan som har varit mycket rykte om Mjällbystränare. Som också verkar vara duktiga fotbollshantverkare, men är de, man vet inte, är de MFF-material? Eller blir det en dansk igen så att säga? Det finns rätt så många lediga på tillfället.
Det är jättebra att säga. Extra många danska lediga.
Nej, men det finns ju, som jag varit inne på, både nu, vi har Jes Torup som var i FCK, fick ju sparken, och Bo Henriksson från Midtjylland fick sparken. Man får ju alltid sparken av en anledning, men det tycker jag inte om man ska fästa så stor vikt egentligen, för alla tränare får ju sparken nu för tiden, känns det som ju.
Förr eller senare.
Ja, Mourinho, hur många gånger har blivit sparken de senaste 5 åren?
Jag tror inte han är aktuell.
Nej, det tror jag.
Det hade varit jättetråkigt också.
Ja, det hade varit så att han hade haft med sig en stav på 15 personer i alla fall.
Men det du säger, Kent, är väl också det, är det som de måste brottas med i MFF-ledningen nu liksom, efter de här, vi kan ju inte kalla det tränarmisslyckanden egentligen eftersom de har vunnit guld med nästan allihopa, men den här karusellen runt tränare, hur, liksom den vägen man väljer nu, det är svårt för oss och det är säkert svårt för dem också att sätta dem. Jag säger fortfarande likadant, att du måste ha en tränare som har varit på den nivån som tränare eller spelare eller helst högre.
Ja. Men, så det,
men det svåra är, för jag upplevde ändå i vintras att man hade valt en väg när man rekryterade Milojevic. Sen var ju problemet att man inte vågade fortsätta på den vägen.
Nej.
Det är klart att det Europakvalet som MFF genomförde under hans ledning var under all kritik. Ja. Men det har ju inte, att sparka honom löste ju absolut ingenting.
Nej. Och sen det är mycket möjligt som det ryktas som att han kanske tappat omklädningsrummet och allt det här. Men jag tittar på, jag tror Åge har 2,0 i poängsnitt måste han ha, va?
Ja,
i all sin.
Exakt. Och Milos, jag tror nästan han måste väl nästan ha ett lite högre, va? Exempelvis.
Är det där i Lindstrands avdelning? Du får kolla med honom.
Ja, precis. Men Georgsson har sämst i alla fall. Det vet jag utan att behöva kolla någonstans. Men vilket fan som helst. Nej, visst. Där var man inte, stod man inte emot riktigt. Det är lätt att vara efterklok. Men när man gav honom sparken, där skulle man ju haft. Då skulle jag ha stått där liksom med lusekoften på sig och hoppat in.
Ja. Vi har pratat om det tidigare här när du inte varit med också, att det blev ett mellansteg där som blev
Det var ju där de tappade mark.
Jag tänker att vi kommer att få anledning att återkomma till det här i någon sorts årssammanfattning vad det lyder, men innan vi slutar idag så vill jag fråga,
du måste väl se framåt några sekunder också, kan?
Ja, exakt. Jag tänker göra det i ett lite vidare perspektiv. Det är 5 omgångar kvar av Allsvenskan. Det är för all del också 3 omgångar kvar av gruppspelet i Europa League. Men där känns det lite... Vi kan ta med det också för diskussionens skull. Guldchanserna spelar MFF bort under sommaren. Och tredjeplatsen ser allt mer osannolik ut. Så vad har MFF supportrar att se fram emot resten av det här fotbollsåret?
Ja, jag säger att det är silly season som gäller just nu. För en del spelare så kommer de här sista matcherna vara som ett kval liksom för nya kontrakt. Det är ju rätt många kontrakt som går ut för äldre spelare. Och jag tror också att man måste ju avsluta med någon slags värdighet och ge allsvenskan att det ska vara en kamp ända in på mållinjen om den här tredjeplatsen, även om det känns som utopia just nu kanske. Men lite så. Och trots att i Europa så är det ju även tredjeplatsen där känns långt bort. Alltså, handlar det ändå om lite, väldigt mycket pengar och en del prestige trots allt. Och det är viktigt att avsluta bra för avstamp inför nästa år. Och sen måste sen tror jag den där fotbollsideologiska vägen, vilket håll vart de ska vandra, den kommer ju bli extremt viktig. Ungefär så. Mm.
Max?
Nej, alltså det, Det är jättesvårt. Ska vi titta på det rent spelmässiga så har de ju egentligen ingenting att se fram emot om man ska vara elak. För så som det ser ut alltså med vissa uppåthack som liksom med förhoppningar så är det ju, ser det ju väldigt illa ut. Det som är deras lilla hopp, nu ska vi säga vi spelar in detta på dagen och Hammarby har fortfarande en hängmatch. Va?
Med Tvarberg va?
Ja, alltså de andra lagen har ju ändå, det finns ju fortfarande en teoretisk chans att nå tredjeplatsen. Eller inte ens teoretiskt, det finns en praktisk chans att nå tredjeplatsen.
Men hur är det, är Hammarby hemmamatch eller hur är det? Eller låter det vara osagt lite, de kan komma kolla kanske.
Alltså det är ju värst vad ni har krav på Hammarby spelar hemma. Alltså,
ja, precis. Och nu gjorde ju min småklubbsfavorit Filip Boman gjorde ju mål senast för Varberg med Häcken. Rolig saga från division 5 till göra mål i Allsvenskan på 2-3 år. Det är, eller 3-4 kanske. Så MFF får väl hoppas på honom. Skurupskillen.
Jag tror det så länge den lever lite grann så finns det ju någonting att spela om så att säga. Sen tror jag det blir väldigt svårt att engagera både publik och
Du har ju ändå Djurgården väl hemma, du har väl Häcken borta, IFK Göteborg borta. Det är ju ändå Häcken, alltså både Djurgården och Göteborg är en av klassikermatcher. Och det här året du inte, du har frångått din vana att tippa Häcken som heter, va?
Så är det. Men jag tror att det här med klassikomöterna, jag tror inte det räcker som morot i förlaget om det är kört så att säga.
Man kan få bli en sån maskin där det kan vara lite...
Jag har ju vänt mig till Europaspelet ett par gånger och sagt att ja visst det är klart, skulle MFF plötsligt skrälla och vinna ner i Berlin så vänder det ju lite grann på begreppen och lever lite grann i Europaspelet i alla fall till teorin och så vidare. Men jag tror inte på det. Jag tror inte på det ett ögonblick faktiskt. Men nej, jag tror det blir en tuff höst för Malmö supportrar faktiskt.
Det känns ju inte som Union Berlin släpper till så många chanser. Stuttgart har ju betydligt fler chanser än vad MFF hade om vi säger så. Och de är väl 16 eller 17 plats i Bundesliga. Men visst, det finns ju alltid ett mirakel bakom hörnet.
Ja, det är det man aldrig vet när det händer och om det händer. Men annars så det låter väldigt pessimistiskt. Men så många lag som MFF har runt sig nu i tabellen också, så kan de kan ju sluta sexa. Kanske inte sjua, men sexa i tabellen mycket väl.
Ja, nu är ju till och med Kalmar förbi.
Ja.
Och AIK som egentligen gör en, spelar en urtråkig fotboll och gör en risig säsong är också förbi. Och de brukar ju vara rätt starka på hösten. Väl.
Ja, så är det ju.
Ja.
Jag tänkte om man tittar på spelprogrammet och i Allsvenskan så är det Göteborg borta, Djurgården hemma, Häcken borta, Varberg borta i oktober och sen så kommer då i november en avslutning mot Degerfors hemma. Så man kan ju säga att skulle de få till det här nu i de här tuffa matcherna så har de ju en lite tacksam avslutning, kanske.
Ja.
Det har ju inte hjälpt tidigare under året.
Nej.
Nej,
jag bara försökte vara lite positiv, inte allt det negativa.
Ja, nej, det känns lite det gnälltimme med Sydsvenskan känns det lite som. Men, ja.
Jo, men som jag sa inledningsvis, vissa dagar är man mindre taggad än andra.
En intressant sak, om jag ska vara lite mer positiv, det är också när vi pratar om personligheter. Så Siby som skadade sig så fort han kom hit, jag vet inte, jag har inte sett det i vanliga media, men jag har ju sett bilder på Twitter och på annat håll att han befann sig på ståplatsläktaren igår.
Ja.
Och det vittnar ju om en del, liksom en kille som har varit väldigt kort tid och bara spelat någon enstaka match i Malmö. Men som brinner så och brinner för sin egen rehabilitering. Det kan ju så att det kan vara en väldigt bra förstärkning när han är tillbaka igen.
Jo, precis. Men det kommer ju dröja med den typen av skada. Så
det kommer dröja jättelänge. Men det är ju också ett sätt att sprida positiv energi bara genom sin närvaro.
Han var ju lite tjolla-kvalitet. Känner man redan på första pressträffen. Jag tror jag var på den. Med honom. För att han var ju... Han hade ju liksom karisma och ändå var ju liksom man läst på om klubben också. Kändes det så.
Ja.
Och Och det är ju naturligtvis, det är ju i sig hans yrke, men alla fotbollsspelare inte så.
Nej, och små saker kan ju liksom påverka den här känslan i publiken och liksom lyfta att folk kommer på en match till. Och,
ja.
Ja.
Så vi har Malmö Sibis ståplats äventyr som höstens stora grej. vi återkommer vad det lider när schemat medger någon gång nästa vecka. Det här har varit avsnitt nummer 299 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedensko, jag har ett sällskap av Max Wiman och Kent Lejon Jönsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Det är en jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla det och säga att det finns två sidor, två nätverk.
Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö?
På ena sidan ledaren för Satudarah Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget.
Hur hänger de skånska skolattackerna ihop?
De gjorde sådär som barn kan göra. Att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer några droppar blod och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodsbröder.
Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu?
Så försvinner ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen.
I vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Du hittar den där du lyssnar på poddar.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.